Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Skönt att komma ut och bara lukta gräset, så det är fotboll för mig.
Nu är jag här och jag är väldigt glad att kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
Om att skapa tro, om att tro på det vi gör, jobba vidare. Och vi ska bara ut där och ska vi leverera. Och det ska vi göra. Basta.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 265. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. På riktigt.
Ja.
In real life.
Äntligen.
Precis.
Så här ungefär drygt en timme innan Folkhälsomyndigheten kommer att komma med nya rekommendationer.
Ja, precis. Där i poddinspelningar kommer vara ja. Överst på listan.
Nästa vecka är vi tillbaka i skilda. Skilda ja,
men vad pratar vi? 22 månader eller något sånt där?
Ja, ja det är oerhört.
Eller 21 i alla fall.
Ja, var det mars va?
Ja.
Lång tid. Idag så ska vi prata om vad som, eller rättare sagt, jag har bett er att ta fram årets bästa MFF-insatser och sen ska vi försöka bena ut vad det finns för gemensamma nämnare och likheter mellan dem. Jag hoppas att ni har hittat några i alla fall.
Och hoppas att vi inte har valt samma matcher.
Nej, ja, det kan ni ha gjort.
Allt är lite risk.
Allting är hemligt här.
Ja. Vi har inte pratat om det.
Nej, och jag är helt omedveten om vilka matcher ni har valt också. Så att det ska bli spännande. Vi ska också prata lite landslag och blicka fram mot kommande match till att börja med. Den som MFF har mot Häcken. Men allra först så ska vi prata om det dödsbud som MFF och dess supportrar nåddes av i måndags. Det vill säga att förre ordföranden Bengt Madsen hade gått bort vid 79 års ålder. Och det första som slog mig, det är ju att det nu på 3 år är det va? Som MFF har förlorat 3 tidigare ordförande, eller ja, Håkan Jeppsson dog ju faktiskt på sin post så att säga. Och med tanke på att MFF då sen Erik Persson tillträdde, när nu det var Max, kan du det rakt?
Nej, inte exakt, men 1930-talet.
1937. Så har de ju bara haft 5 ordföranden, inklusive nuvarande Anders Paulsson. Så är det ju ett det är en ganska stor bit i Malmö FF-historia som har liksom försvunnit här de sista 3 åren. Nej, försvunnit har den inte, men ni förstår vad jag menar. Men om jag vänder mig till dig först, Max. Hur placerar man in Bengt Madsen i en MFF-historisk kontext?
Det är lätt. Men det är så här att eftersom du inte har haft så många ordförande, så har ju liksom varje ordförande haft sin speciella, vad ska vi säga, del i det hela. Om man liksom tar de andra, så Erik Persson, han liksom var ju ordförande under så väldigt lång tid och var ju föreningen, för att uttrycka det enkelt. När han förde fram Hans Cavalli-Björkman, MFF, in i den nya kapitalistiska världen, om vi uttrycker det så, en finansman som kom. Bengt Madsen, ska jag återkomma till det, Håkan Jeppsson var ju också en väldigt stark företagsledare, och det var ju egentligen där MFF var vid den tiden, att man var fortfarande naturligtvis en ideell förening, men också drevs nästan som ett företag. Och Bengt Madsen, han var ju faktiskt under delar av sitt liv i byggbranschen, och det kan väl passa ganska bra eftersom hans han var ju en envis, engagerad, empatisk man, och jag vågar påstå att han drev igenom att Malmö skulle bygga en ny arena, eller en ny stadion. Och att det var inte en helt enkel resa. Det fanns inte bara kommunala tveksamheter, utan det fanns klara tvivel inom föreningen om man skulle klara av det här. Men på något sätt så hade han bestämt sig att det skulle bli en ny stadion. Och den blev ju helt avgörande för MFFs framtid när man tittar tillbaka nu. Så att det är väl det största delen som han stod för under sina ordförande. Och sen ska man ju komma ihåg att han var ju engagerad i styrelsen och föreningen via bordtennisen först i väldigt många år innan dess. Och också det faktum att han var vice ordförande i Svenska fotbollförbundet och ordförande i svensk elitfotboll visade ju att han hade en väldigt stark maktposition och förde Malmö FF till en stark position i svensk fotboll, kan man säga.
Han och Lars-Åke Lagrell drog väl inte alltid jämnt, va?
Nej, det var säkert så. Och det var väl lite så, alltså Bengt var ju en man med väldigt starka åsikter och visioner, och han kunde vara väldigt, väldigt rak ibland, och liksom det skapade naturligtvis i sig själv diskussionssituationer och kanske ibland konfrontation.
Hur var han att jobba med och mot, så att säga, som för dig som journalist? Ja, alltså, jämfört med de andra, framförallt jämfört med Cavalli och jämfört med Jeppsson.
Nej, men han var ju lite av den gamla tiden. Han ville vara en sån här som var du och oss med. Samtidigt så var det inte alltid lätt att få tag på honom när det var lite jobbiga frågor på gång. Då kunde han vara lite undfallande. Men oftast så ställde han upp på öppna samtal. Man fick lyssna väldigt noga mellan raderna liksom vad han egentligen sa. För att det är klart att han med all rätt alltid hade MFFs bästa för ögonen. Och att det fanns ju också stormiga perioder som vi kan prata lite mer om sen. Inte stormiga perioder, men stormiga frågor under hans ordförandeskap, definitivt. Cavalli var ju ännu mer spontan kanske på sitt sätt, i sitt sätt att vara med media. Och han var ju mer att han sökte ju väldigt mycket uppmärksamhet, om man uttrycker så. Han tyckte ju om den på ett annat sätt än Bengt Malmsten, som nu mer var gräsrötternas man, så att säga. Och Håkan Jeppsson var ju han var ju företagsledare, så han hade mycket av det med sig, en försiktighet i hur han uttryckte sig, om jag uttrycker det så.
Fredrik, har du några intryck och minnen av Bengt Malmsten? Jag gissar att du av geografiska skäl mer liksom såg honom på avstånd.
Ja, men lite så är det. Jag började jobba i Malmö under slutet av hans ordförandeskap, och då vet jag ju att han och Borg hade ju inte sin populäraste fas just då. Det är väl fel att säga att tiden hade sprungit ifrån dem liksom, för att de var ju sannoliken, Madsen då kanske framförallt, var ju sannoliken i tiden med att trycka på att MFF skulle ha sin egen arena, även om man tog extrema ekonomiska chansningar när man väl drev igenom det. Men den chansningen gick ju hem, och mycket av att vara en företagsledare handlar väl om att faktiskt våga satsa på rätt häst till stor del, men man liksom kalkylerar risker etc. Men då handlade det mycket om, det var ju banderoller på väldigt många matcher om att liksom avgå då, Buffalo liksom, som man såg, som man liksom inte kunde lotsa klubben till segrar. Det var efter guldet 2004, så var det ju stadigt nedåtgång. Så jag minns det framförallt då, och jag minns att det här som det pratas lite efterhand där, att det var så enkelt att få tag på honom. Minns inte att det var så under slutet i alla fall. Nu var det så länge sedan, så jag kan ju liksom minnas fel också sådär. Men det var att det stormade lite då, men jag minns ändå också att jag tycker på det sättet han lämnade över då, eller vad man ska säga, till Håkan Jeppsson, det sköttes ändå på ett ganska snyggt sätt liksom. Det var ju helt annorlunda med Borg, kan jag känna. Det blev inte alls samma, vad ska man säga, lyckliga avsked eller.
Jag minns faktiskt att jag lyckades fånga in Malmsten när det hade blivit känt att han inte skulle ta strid för ytterligare ett ordförande, för han kunde suttit något år till åldersmässigt. Då var han på någon sån här, inte bio, men en livekonsert på bio nere vid Stortorget. Kommer inte ihåg vad biografen heter.
Spegeln, va?
Ja, så heter den kanske. Mm. Och jag träffade på honom utanför där, och han stannade givetvis upp och berättade mer då om sitt val. Och det var ju ofta så han var, att när du väl träffade honom så var han alltid tillgänglig, om jag uttrycker det så. Han undvek aldrig. Och likadant var vi träffade honom flera gånger ute på landskamp, och då tyckte han väldigt mycket om att stå och prata MFF, lite lite vid sidan av så att säga, vid staketet och har mycket tankar runt fotboll. Han älskade ju att stå i träningsoverallen och var liksom en i gänget. Och jag tror att det var en viktig egenskap han hade. Han hade många spelare som har vittnat om nu, och jag tror verkligen det med värme att han stod laget väldigt nära. Och jag tror att det var en viktig tid att stå laget nära, eftersom Malmö hade haft en väldigt kämpig period och åkt ur allsvenskan under hans första ordförande. Och sen tog SM-guldet 2004, och som Fredrik säger, sen fick det lite kämpigt igen. Och där, jag har inte tänkt så mycket på det, men jag tror att man ska ta det i åtanke då, att det var när stadion skulle byggas och började byggas. Och det fanns mycket annat fokus i föreningen, och man hade nog inte så mycket pengar att stoppa in i spelartrupp och så vidare, utan det var ett väldigt stort fokus kring att klara av det här arenabygget som blev betydligt dyrare under resans gång. Man hade räknat fel. Men också en väldigt viktig del, och som var en rätt lång process som jag minns då, att man lyssnade på supportrarna så att de fick sin ståplatskortsida, vilket inte var tanken från början, i ett etage. Och där tror jag att det var en av hans, där han verkligen lyssnade och fick styrelsen att lyssna längs med rälsen, att det här var väldigt, väldigt viktigt, och det har blivit väldigt bra dessutom.
Det var ju, jag såg att Tony Ernst skrev på Twitter, han var ju ordförande i MFF Support på den tiden, att mellan 2005 och 2009 så pratade han oftare med Bengt Madsen än med sin egen fru. Så att det säger väl någonting om de här supportrelationerna som var då. Och det är ju oerhört klarsynt att liksom att ha den insikten, att inse liksom vikten av att få med supporterna i bygget av det nya stadion. Sen om det var han som var drivande i det eller om det var någon annan, det har jag inte tillräckligt koll på för att uttala mig om. Men med tanke på supporternas betydelse för den sportsliga framgången som följde de 10 åren efter Bengt Madsen inte längre var ordföranden, så var ju det helt rätt att göra.
Det var ju så, jag vet faktiskt inte riktigt i historiens gång där, men Hans Cavalli Björkman förordade ju från början en Intima, en ny liten stadion för 6000 åskådare vid. Där MFFs nya stadion nu ligger faktiskt. Det blev ju istället så att man flyttade till Malmö idrottsplats under något år i samband med nedflyttningen faktiskt.
Mm. Ett halvt år, ja, var det knappt.
En höst var det kanske bara. Man spelade väl aldrig i allsvenskan där, utan då flyttade man tillbaka. Och där var ju Bengt Madsen väldigt engagerad i hur, för att få in sponsorer för att göra om det här bygget så att säga. Mm. Men sen drev han väldigt hårt frågan om en ny stadion.
Men det är ju också något som man kan sätta i ett lite större perspektiv när man tittar på vad som fick Malmö som stad att lyfta från ett i många avseenden rätt mörkt 90-tal. Det var liksom, saker hade stängt igen, inte mycket hände. Jag minns hur man såg på Malmö, alltså därifrån jag bodde liksom, man tyckte bara, vad är det för stad egentligen? Man såg bilder från Malmö på typ Aktuellt och så, det var bara deppigt liksom. Nu känns det ändå som att Sverige tittar på Malmö, okay, till 50% kanske med herregud vad händer där nere, och med de andra 50% känner, åh, vad häftigt det är som händer här nere, hit vill jag flytta. Och det finns ändå även om det finns mycket problem med den här staden, så finns det också ett framåtdriv som jag tror inte finns någon annanstans i Sverige. Menar, Malmö är ju den enda staden i Sverige som inte överhuvudtaget sneglar på vad som händer i Stockholm. Det är ju helt ointressant för Malmö. Medan egentligen alla andra städer har något slags Stockholmskomplex. Det existerar inte i Malmö. Men i alla fall, på vägen dit, när Malmö FF liksom tar steget till att bli en mer modern förening, så har ju Bengt Madsen en jättestor roll. Det är framförallt som sker under det här första året, 1999, då, när de grundar det här nätverket då, och får med sig liksom stan på tåget. Och det är en ganska stor, det är framförallt för Malmö FF det är betydelse för, men även för liksom Malmö som stad som lyfter. Efter det hände mycket de åren som följer där. Vi har liksom bron, och vi har några år senare Citytunneln, och jag ändå säga att Malmö får en modern arena, har någonting med, har en plats i det också.
Man kan ju säga det, jag har inte tänkt så mycket på det innan, men man kan säga att det faktum att Bengt Madsen tog över MFF som ordförande speglar lite grann som en person, att han var ju väldigt orädd, för han blev ju faktiskt ordförande i sämsta möjliga läge efter ett mörkt 90-tal. Det var inte så att MFF hade jättedåliga placeringar. Man var 2 och 3 och sånt. Men man hade dåligt publiktryck, dålig ekonomi, och man vann inte allsvenskan, man vann inte kuppen. Så att det var ju ett rätt tufft läge han gick in i. Och jag tror att hans mod där, just att var nära laget när på resan tillbaka och samtidigt då började jobba för det här med en stor ny stadion. Blev väldigt avgörande för där MFF hamnar sen. Det man ska komma ihåg med stadion sen, det är ju att Håkan Jeppsson var ju många gånger oerhört bekymrad över ekonomin. Och hade inte MFF nått Champions League de här gångerna som man har gjort och Europa League, så hade läget varit ett helt annat. Men på andra sidan så hade man förmodligen aldrig nått Champions League och Europa League utan stadion. Så kan jag känna. Så att det var ett vågspel som Jeppsson var väldigt orolig för. Men som ändå till slut gick hem. Sen, om man ska prata om lite andra bitar också, så, för jag vet ju, det var naturligtvis någon som reagerade och tyckte bara för man tar upp frågor som inte gick så bra för Madsen, så det, tycks det då precis som att man smutskastar hans roll som ordförande. Jag tycker precis tvärtom. Jag tycker att det blir fel att beskriva en människa med bara det som lyckades, för att det är ju faktiskt helheten. Och där han då hade det tuffare, det var ju bland annat när, jag vet inte om ni kommer ihåg, när IMG skulle ta över marknadsföringen av föreningen. Det kändes inte helt förankrat. Och det blev ett kort, det var väl i 2 år och det gav inget resultat egentligen. Det var väl i viss mån samspelet där att han och Hasse Borg körde lite eget race, och där blev de sektionen lidande, vilket de, som jag har sagt det förr, måste ha ångrat många gånger. Sen exakt historieskrivning tycker jag är ointressant. Madsen och Borg var inte, jobbade ju väldigt hårt runt det här laget, och det berodde ju på dålig ekonomi i grunden. En sak som jag hade glömt var också, det fanns en affär med Ericsson som jag inte kommer ihåg detaljerna i, men de skulle bli in som stor sponsor och det blev inte någonting av det överhuvudtaget, som jag minns det. Så att de här bitarna ska man inte glömma bort, att det fanns frågor där han blev omstridd och där det inte funkade lika väl. Men så är det ju, men en person i ledande ställning, och det är också en del av MFFs historia, men den kanske också förde MFF framåt. Fredrik nämnde ju nätverket här. Där var han ju, kan man väl säga, den som sa ja till det på något sätt. För det ska man inte glömma bort, att det var Erling Pålsson som satt i MFFs styrelse då, som födde idén. Men fick med sig Madsen på tåget. Och det sista man kanske ska nämna då, det fanns ju något som heter Pildammarna Invest som investerade i spelare. Och där var Madsen själv en av dem som satsade pengar, och det blev lite olyckligt. Det var en ny företeelse också det.
Alltså den typen av dubbla stolar är ju svåra att hantera. Alltså.
Ja, det blev lite för mycket dubbelstol. Däremot var han en balanskonstant, för det här med SEF och Svenska fotbollförbundet klarade han faktiskt för det mesta ganska bra. Även om han var rätt ofta i luven på Lagrell, som du sa, Fred.
Han har ju en svårslagen pump-aura.
Men det fick jag också kritik av någon läsare, att jag kallar honom för pump. Och det är roligt att det ser man ju inifrån MFF, alltså anställda som beskriver honom på precis samma sätt, att en pump med ett väldigt stort varmt hjärta.
Nej, men det behöver, men i min bok är inte det nödvändigtvis negativt laddat.
Men vad lägger man i det ordet då? Eller vad lägger du i det ordet?
Jag tänker framförallt en ledare som pekar med hela handen. Vilket ju kan vara bra i frågan när det blir en stadion som han har gett.
Men har du med den fysiska uppenbarelsen att,
ja, men det har
också?
Ju
för
det.
Man tänker ju inte på Erik Persson som en pump, även om han verkligen pekade med hela handen.
Sant. Nej, det är klart att det finns ju liksom någonting med framtoningen och att man liksom... Ja, framförallt framtoning, liksom att man har en rejäl kroppshydda, så här. Jag kallar inte honom fet på något sätt, men han är ju lång liksom, och liksom stor, och det är väl sättet man för sig, men det behöver inte nödvändigtvis vara en man eller kvinna som är liksom liten och smal, kan också vara en pump. Det handlar mer om man för sig, tycker jag.
Ja, men han fick ju smeknamnet Buffalo, och det var ju rätt mycket kärlek i det, att han liksom han bufflade sig fram lite till varon på. Även rent fysiskt, så att säga.
Jag tror inte att han hade några problem att se på sig själv som pump. Nej, eller om någon sa det till honom. Liksom.
Det var nog malmöitiskt menat pump, tror jag. Det var inget negativt laddat ord i sig själv, utan bara möjligtvis laddat.
Jag tänker också att man kanske... Att det liksom en effekt av den tiden han verkade i också på något sätt. Att nu för tiden så kommer ju även... idrottens makthavare talar ju oftare liksom i radio eller poddar eller tv, alltså det blir ofta mer nyanserat det de säger. I dåtidens medier så var det ju liksom nästan allting var ju filtrerat genom tidningarna. Mm.
Ja.
Och då blir det ju gärna liksom tillspetsat.
Men det var ju 90-talet och 80-talet var, känns det som väldigt som pamparnas era på något sätt. Det är liksom LO-pampen Stig Malm och Volvo-pampen Gyllenhammar liksom. Så alltså det känns som att man använder inte ordet pamp längre.
Ja, det är synd.
Så generellt, jag vet inte, man kan inte generalisera sig. Men på något sätt, maktens män har ofta varit storvuxna män. Alltså jag menar inte kraftiga nödvändigtvis, men stora män. Med någon sorts inbyggd pondus. Och det där kommer kanske också ordet pamp då, lätt in. Mm.
Avslutningsvis vad gäller Bengt Madsen så meddelade ju MFF idag då att de ska döpa om, är väl kanske kraftigt uttryckt. Men ändra namnet på stadion för en dag till matchen mot Häcken. Och det känns ju som en fin gest.
Tycker det känns som en snygg gest. Jag har svårt att tro att UEFA skulle ha synpunkter, men den kan väl heta det över två matcher.
Ja, det är rent med just det semantiska kring det dopet. Det är ju egentligen inte, det är ju inte att man får ett namn, utan det är ju att man uppgår i en församling liksom. Alltså, det andra är att man får ett namn. Det är ju egentligen inte det som är att vara döpt så att säga.
Ja, men jag tycker den kunde heta Bengt Madsen stadion även vid Sankt Petersburgsmatchen nästa vecka. Nej, jag tycker det är en snygg hyllning. Det fanns i malmitiskt sann anda ett namnförslag från början innan det blev Swedbank stadion, och det var ju Madsen Square Garden.
Det hade varit lite kul om de hade döpt den till det under den här matchen. Det har varit ändå ganska ordentlig glimt i ögat. Det hade kanske många tyckte att det var lite så ofint, men det hade ju varit, det hade kanske blivit för göteborgskt.
Ja, det är lite det, lite det jag känner. Mm. Faktiskt.
Det är kanske därför jag tycker det är så himla roligt. men att det inte blir längre än så är väl, det är ju framförallt ekonomiskt. Vi pratade ju lite om det tidigare här idag, men om det finns en tanke på att när Bosse Larsson går bort, vilket vi hoppas är om många, många år, eller man ska uttrycka sig finare, så vilket vi inte hoppas sker i den närmsta tiden, man vet, det är känsliga saker här. Så om det finns någon plan på att faktiskt namnge arenan efter honom.
Ja, är det någon som skulle bära arenans namn så är det ju han. Mm. Det är ju för röd och ringen. Tvivel om det. Vi nämnde Erik Persson har ju fått en egen väg genom stadionområdet och hans byst står uppe på hedersläktaren. Så att
en väg kan jag känna ändå att det inte smäller inte riktigt lika högt.
Nej, det gör det inte, men den finns där.
Persson Larsson stadion, vad tror ni?
Nej, men är det någon i MFFs historia som skulle likt Johan Cruyff då få fördöpa ett stadion, så är det ju Bosse.
Ja.
Utan någon som helst tvivel.
Ja, men precis. Och kan Amsterdam ganska nyligen ändå döpa om sin arena till, alltså Amsterdam Arena och Ajax hemmaplan, döpa om den till Johan Cruyff Arena, så då känns det ju som att Malmö kan hantera och döpa den till Bosse Larssons stadion. Men det är ju som sagt, det ska ju till pengar också. Det är ju att säga nej till mycket pengar.
Därmed så kan jag tycka att man på något bestående sätt, och det tror jag säkert man kommer att göra, inkorporerar Bengt Madsens namn i arenan någonstans. På något sätt.
Precis.
Vi ska inte dyka för djupt i det här med arenanamn nu, tänker jag. Men det här med att det är också svårt att byta sponsornamn på arenan med jämna mellanrum. Det blir ju aldrig någonting som sätter sig.
Nej. Och Eleda har ju absolut inte satt sig.
Nej.
Trots att de har haft sitt namn på stadion nu, vad blir det, 2 år?
Ja, det är nog 2 år.
Ja, så tror jag att om man gör en enkät här på lördag inför Häckenmatchen med de ungefär 20 000 som ska se den här matchen, så jag tippar på att det kanske är 50 som vet vad Eleda gör för någonting. Det, så är det ju.
Jag tror du ska säga, som vet vad stadion heter. Det var inte riktigt så långt vill inte.
Ja, men det är lite intressant, för nu när vi har pratat arenan, om vi stod och pratade lite när jag tittade på MFFs träning igår också, så både vad det gäller fotboll och hallar nu, så byts det rätt mycket namn. Så nu har jag inte koll på det längre. Där jag får höra namn som jag aldrig visste att de fanns ens. Det undrar om inte det här är en trend som kanske går över en dag. Man vet aldrig. Hittar man pengarna någon annanstans?
Nej, men det kanske är lite överskattat att ha sitt namn på henne. Ja. Jag vet inte riktigt.
Jag skyller lite på Ljungskile. De var lite föregångare där, tycker jag.
Ja, precis. Vi gjorde ju det för redan för 25 år sedan. Men intressant ändå, för att MFF har ju liksom, man ska inte säga att det är MFF som har målat in sig i ett hörn apropå det här namnestadion, för att det var inte de som satte upp Zlatan-statyn, för det var ju kommunens mark. Men det blir lite så här, man kan inte gärna ge Bosse Larsson en staty, för då blir han den andra statyn. Han förtjänar ju någonting mer. Så det blir en utmaning.
Madsen kommer ju säkert att hedras ytterligare vid matchen mot Häcken. Det känns ju naturligt.
Jag tror till och med att hade det varit en... Nu är det ju ingen landskamp på väldigt länge här. Damerna har väl... Men om ett tag, va?
Damerna har ju faktiskt landskamp här i Malmö. Så att ja, vi kan skicka passningen till Svenska Fotbollförbundet att det vore ju ytterst lämpligt. De har ju först landskamp i Göteborg, men här i Malmö vore det ju ytterst lämpligt.
Ja, men precis. För att hade det här skett innan de här VM-kvalmatcherna, så hade det ju förmodligen... det hade det förmodligen för Sverige, att det hade två borta matcher. Men det känns som att förbundet... Han har ju varit en stor figur inom förbundet också.
Vi byter ämne och går vidare med det som jag nämnde som hastigast i början, det vill säga det här segmentet där vi ska försöka bena ut vad det är som har gjort MFF bra i de matcherna där de har varit bra.
Segmentet, det välkända segmentet. Det är inget återkommande segment.
Ja, vi glömde workshoppa rubriken faktiskt.
Men 40 matcher under året begär att vi ska sortera upp och komma ihåg detaljer ifrån.
Ja, nej. Ni fick ju faktiskt lite tid här på att förbereda er. Så, att,
så är det.
Men,
inget att skylla på.
Nej, inget. Jag har inte gjort det.
Nej, jag har inte hunnit se om alla 40
matcher. Nej, det är bra. Fredrik, du får ordet först.
Ska de vara i given ordning?
Eller? Nej, alltså jag tänker att om Fredrik tar en match här, så gissar jag att den kanske finns med på din lista också, Max. Så kan vi liksom bara diskutera utifrån det.
Ja men jag smäller till med skruva tillbaka klockan till den 3 augusti i år, då Malmö FF besegrar Glasgow Rangers med 2-1 hemma. Och då tänker kanske lyssnare, säger han inte fel nu? Det är ju egentligen bortamatchen som alla minns. Och den var ju liksom, den var oerhört imponerande på sitt sätt. Men för mig säger den bortamatchen kanske mer så här, någon slags Band of Brothers-mentalitet i kombination med en otrolig spetskompetens som gör att MFF vinner den, snarare än att det är liksom ett taktisk drag som gör att MFF vinner. Jag liksom på det viset tycker jag att hemmamötet får inte falla i glömska. För det är ganska till stor del en perfekt genomförd match av MFF. Och man ska poängtera att Rangers bara spelat en tävlingsmatch den säsongen några dagar tidigare mot Livingstone. Men ändå, budgetmässigt är liksom Rangers på en helt annan nivå. Om man hade vunnit skotska ligan i tämligen bekvämt säsongen innan då. Och det här är också första gången som MFF egentligen i skarpt läge testar 5-3-2 den här säsongen under Tomasson. Eller egentligen överhuvudtaget under Tomasson. Det hade testats under bitar av matcher innan, men aldrig liksom så, nu startar vi så här, nu spelar vi så här. Och lite beroende att MFF tappat Jonas Knutsen till skada kort innan. Det var också för att man skulle då kunna få ihop Lasse Nilsen, Anne Lachmanovic och den här nya Moisander. Den nya Moisander. Defensivt är ju insatsen så gott som fulländad. Rangers skapar knappt någonting på hela matchen. Och målet de får i den 95:e minuten är ju, det får man säga är tursamt. Det är en styrning som ställer Johan Dahlin helt i mål. Men MFF gör en otroligt bra insats i det fysiska spelet och i pressspelet. Skapar ju inte våldsamt mycket chanser själv, men ändå, man vinner ju klart rättvist. Och 2-0 hade ju varit ett rimligt resultat liksom. På något sätt blev det ändå en nyckelmatch i Europaspelet. MFF kom till spel med ett dubbelmöte med RIG och ett dubbelmöte med HJK där man ändå långt ifrån glänst, och det var liksom, fanns ändå frågetecken på hur man ska kunna hantera den här kvalitetshöjningen liksom, med tanke på att man inte haft gjort det så bra, gått från RIG till HJK. Men där är det ju liksom, alltså det gav MFF sådana besked, och det liksom visar på något sätt att man, ja, det här är nästan en ny nivå av Europaspel jämfört med hur det såg ut mot Rangers på hemmaplan för ett år, eller säga 10 år tidigare, så var det ju MFF vann, men det var en helt annan typ av match liksom. Det här är ju, det är ju liksom, det går inte att ifrågasätta det resultatet på något sätt. Det finns liksom ingen, det är ingen tur inblandad i det, det är bara det är liksom bara, man sätter ner foten på något sätt. Det var häftigt.
Som du har väntat för att få prata om den här matchen.
Ja, jag kände ingen match jag har tänkt på så mycket under säsongen, men när jag började grotta ner mig så kom jag på att alltså, den här matchen pratar man för lite om. Så det var brandtal för den här matchen.
Max, jag lämnar över ordet till dig. Va?
Jag får säga två saker först. Alltså, om vi har en lista på 5 matcher, jag vet inte, vi var lite svävande där med 3 och 5.
Ja.
Men om vi har en lista på 5 matcher så har jag också med den här matchen som Fredrik just har berättat om. Som jag säga. Så måste jag ta en risk nu där, för att nu får jag ta uppföljaren då. Det är risk att Fredrik tar liksom nästa match sen.
Ja.
Om ni förstår vad jag menar. Ja. Men alltså, matchen i Glasgow innehöll ju moment som gör den odödlig i sig själv. Alltså, på något sätt är det en sån där riktig klassisk omöjliga uppdraget utfört match. Det var ju den första matchen som spelades med fullsatta läktare, och vi som har varit i Skottland, vi vet hur det är där. Även om ni har sett det på tv så kan man inte jämföra med det faktiskt. Alltså ett fullsatt Ibrox med ett Glasgow Rangers som är på väg tillbaka är, och som då bara hade förlorat med 2-1 i Malmö, är ingen lätt uppgift. Och när då Bonke Innocent drar på sig ett väldigt klumpigt rött kort i underläge dessutom.
Mm.
I slutsekunderna av första halvlek på offensiv planhalva, så var ju min reflektion i soffan, och det är bara, så funkar jag liksom, att det här, nu klarar inte Malmö FF det här, det finns inte på kartan. Istället går de ut och gör en andra halvlek, mycket som Fredrik nämner på grund av, eller tack vare individuella prestationer, men alltså det man gör, det är liksom att man vågar, man vill. Man liksom, det finns en intensitet och en förmåga att liksom lyfta fram avgörande situationer. Båda målen är liksom av hög klass. Väldigt hög klass. Både 1-1 och 2-1. Och det är naturligtvis Colak och Birmancevic som i första hand ligger bakom dem. Men det är liksom, det finns så mycket mer i det, att man genomför en halvlek på ett sätt som jag inte trodde man var riktigt mäktigt, och är ju inte, om jag minns rätt, inte superhotat matchen igenom trots allt, utan det är ju ganska rättvist totalt räknat över 2 matcher. Och någonstans här, lite det som Fredrik var inne på vad det gäller den andra matchen, så någonstans här så börjar ju också MFF sluta prata, eller Jundal Thomasson, om spelprinciper, och faktiskt blir uppställningar, och man ser tydligare mönster i hur man vill spela, tycker jag. Det har väl varit mer under det hela detta året än förra året, men det blir mer och mer tydligt, och jag har faktiskt reflekterat över att han på senare tid också i någon intervju har pratat om spelsystem plötsligt och pratat siffror, och jag tror att det är nog en viktig del, inte minst i Europaspelet, att man som svensk lag har väldigt tydliga mönster av hur man vill spela i siffror och uppställning. Mm.
En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skaldupotät och 2 ml O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Det var en väldigt stark insats.
Och en aspekt i på presskonferensen inför den matchen också med Thomasson då, är att han ändå blir lite Hareidesk i på presskonferensen inför matchen och säger det, att de behöver de här pengarna mer än vad vi gör. Det är inte tidernas bästa trash talk, men det är ett rejält steg framåt för att vara honom liksom. Och jag tror att det ändå har en roll i uppbyggnaden inför den här matchen. Det blir ganska snabbt en gif på som liksom valsar runt på Twitter och Instagram där liksom han, det här citatet vevas om och om igen, och det blir liksom det bygger upp till någonting inför den här matchen, och MFF växer liksom. Jag tror att kollektivet får en jäkla skjuts, som framförallt om man slår ihop det här dubbelmötet liksom, så är det, ja, det är väldigt brett spektra av saker MFF gör rätt.
Ja, man ska inte glömma att det är den matchen också som ger inträdet i Europa League. Alltså då känner Malmö att nu är vi på den här nivån. Vi kommer att få en ordentlig slant. Vi kommer att ha en fantastisk höst med bra lag som kommer till Malmö. Och det annars hade det ju varit att kämpa för Conference League. Det hade varit en chans till där. Det är nytt där. Men därför tror jag att det var en viktig dubbelseger också.
Jag bollar tillbaka då till dig, Fredrik.
Nu ska jag ta en match som jag tror att Max också har. Det vore konstigt annars, tycker jag nästan. Fast jag kanske väntar med den eftersom jag är så säker på den, och den är lite senare också. Så jag tar den som är lite min mer oväntade. Jag hade först tänkt att ta någon av Ludogorets mötena, men jag tycker någonstans att de imponerar på exakt samma sätt som Rangers gör egentligen. Att MFF spelar med en självklarhet och så vidare i Europa, så att man når en lite ny nivå där också. Men jag tyckte det hade varit lätt, så jag tar en annan istället. Och då tar jag Djurgården 1-1 den 18 september. Och det kan man ju såklart invända mot. MFF gör sitt mål på en straff och man släpper in ett mål och misslyckas vinna och faktiskt tappar i toppstriden då. Men jag tycker ändå att man under den här matchen i perioder ser Malmö FFs högsta nivå flera gånger när den är som allra allra högst, och när man spelar med en sån återerövringspress som är helt enorm, och man skapar massvis med chanser mot ett riktigt bra motstånd, och man får, eller som sagt, man får inte resultatet med sig, men insatsen är, ja, den är oerhört kvalitativt, framförallt offensivt då. Defensivt så har den ju en del i övrigt att önska, men man får inte glömma att motståndet är bra där. Och framförallt då att Jakob Widell Zetterström i Djurgårdens mål gör ju en helt otrolig match, men framförallt, ja, det är också målsumperi och så vidare, men det är inte det jag är ute efter, utan jag är mer ute efter den här offensiva högsta nivån som jag tycker man ser på ett sätt som man faktiskt inte har sett i Allsvenskan mer än kanske något enstaka 5 minuters period, men här är alltså långa sjok av otroligt bra offensivt spel. Det slutar 1-1, men det hade kunnat sluta 4-2 till MFF också.
Reflektion, Max Wiman?
Nej, jag funderade lite på den matchen också faktiskt, men kände inte att jag hade så starka minnesbilder av den, men kan väl bara hålla med om det Fredrik säger. Så nej, inget... Det speglar lite grann många matcher under året också, att defensiven har ju svikit i många matcher. Det är inte helt lätt att plocka de här bästa matcherna egentligen.
Men om du får chansen här då, nu?
Jag tror han var snäll. Jag tror att vi är uppe i Göteborg.
Ja.
Kan det vara så, Fredrik?
Ja, vi kan vara uppe i Göteborg, ja. Och det är alltså inte Hisingen vi är på.
Nej. Jag var ju där. Det var en väldigt speciell... Det var faktiskt, ska jag säga, Europa-stämning à la Malmö. På läktarna. Det brukar vara tryck i Göteborg. Jag brukar berömma publiken där uppe för stämningen. Det var ett enormt tryck före matchen. Och det var ett fantastiskt tryck på IFK Göteborg i inledningen av det hela. Jag ska säga vad det gäller publiken sen, så tycker jag att deras reaktion mot Sören Rex är direkt fåniga numera. Det var liksom inte bara klacken som stod, utan det kastades otrevliga glåpord och annat även från sittarsläktaren på ett sätt som jag inte tycker hör hemma. Men det var en parentes. Men Göteborg gör en rivstart och det känns som att oj, det här blir en tuff kväll för Malmö FF. Men sen tycker jag faktiskt att Malmö hittar precis som de ska spela, och de hittar liksom både i defensiven och offensiven de kvaliteter, så att vi satt och sa på läktaren att hade de spelat så här hela året så hade de vunnit Allsvenskan i början på september förmodligen. Det var liksom en perfekt genomförd match. Lasse Nilsson var ju helt magisk i backlinjen till exempel. Sören Rex gör ett fantastiskt fint mål och ett väldigt vaket mål. Trots den press han är utsatt för. Anders Christiansen blir skadad, men MFF klarar att hantera det. Oskar Lewicki fick väl också gå ut, men man klarar att hantera det också. Och naturligtvis dessutom, så vilket märktes även på vägen upp, det var ju nästan eller var runt 3000 malmöiter där uppe. Det skapades en känsla runt att det här var den bästa allsvenska matchen jag har sett i år, och kanske på ett par år.
Ja, det var ju en oerhört tydlig markering i toppstriden. Det fanns ju frågetecken inför matchen då. IFK Göteborg hade ju 4 raka segrar och såg ju otroligt hungrigt ut. Hade ju kört över Djurgården med 3-0, inte omgången innan, men 2 omgångar innan. Och det skvallrar ju någonting om deras form, och framförallt offensivt, att de liksom hittat rätt. Och MFF håller ju ner dem på ett expected goals på 0,37, vilket är otroligt lågt. De skapar egentligen ingenting i Göteborg. Det var ganska, det säger något om dominansen, och just det här med att de hela tiden spelar så enkelt. Det var liksom inga klackar eller något sånt där, utan det var få bollen, spela den vidare, rör dig till ny position. Det var ganska basalt egentligen. Men när jag intervjuade Ola Toivonen här i förra veckan, så lyfte han fram den matchen flera gånger under intervju som liksom någon slags riktmärke för hur MFF ska spela fotboll. Och han sa då att det blev en, apropå det här med, för det började med att jag ställde en fråga om man tycker att det har varit för mycket se och lära snack i Champions League. Och han svarade inte riktigt rakt ut på just det, men han sa att de hade sett och lärt från Chelsea på Stamford Bridge hur de spelade mot Malmö FF då. Det var ju liksom så, ta emot bollen, spela vidare, rör dig till ny position, och hela tiden liksom MFF fick aldrig grepp om bollen, och det var liksom, det var en ögonöppnare, och så det tog de direkt med sig till allsvenskan, så här, men ni mötte ju Varberg omgången efter, så
ja, det är tack för det sättet.
Då svarade han att ja, men jag tar ju bara bra exempel på det. Så att ja, det höll inte riktigt så, men det ligger nog någonting i det, att det, om man har någonting att lära från de här ligadominanterna ute i Europa, så är det just det spelet liksom, att ja, man kan ha jättefina anfallskombinationer här och var, men det handlar ju framför allt om att hela tiden röra bollen, aldrig stanna, utan hela tiden förflytta sig, och förflytta sig i riktning mot mål. Det gjorde man bra.
Ett par tre saker jag tänker på där. Alltså, MFF hade Chelsea-matchen hemma med sig in i detta. Det var väldigt tydligt, tycker jag. Det visar vikten av att verkligen ta de matcherna på allvar. Och man ska uttrycka lite hårt. Sen var det ju första gången vi åtminstone en halvlek knappt fick se Lewicki, Peña och Anders Christiansen tillsammans. Så jag tror att det var en nyckel. Alltså det vore väldigt spännande att se de tre tillsammans en hel allsvensk säsong. Definitivt. De är inte stora någon av dem, men det finns kvaliteter. Alltså Oskar är väldigt viktig i sitt bollsamlande och sin klokskap. Och så är kvick och kreativ, och Peña är ju han är ju väldigt bra på små ytor att komma loss och få loss passningar när han inte slarvar. Och med då dessutom Berget och Sören Rex på varsin kant, Rex var ju fantastiskt bra i denna matchen, så har man ju någonting där som inget svenskt lag kan vara i närheten av, vill jag hävda. Sen vet jag inte hur mycket det framgick på tv, men på plats framgick det oerhört tydligt att typ en kvart in på andra halvlek så var Göteborg helt slut. Alltså spelarna sprang inte längre. De orkade inte. Vi kan inte bara skoja om deras ålder, men det var liksom verkligen ett pensionärsgäng som var helt slutkörda, och Malmö hade tröskat ner dem fullständigt i gräsmattan.
Det ska ju sägas dock att Malmös trupp är inte mycket yngre än vad IFK Göteborgs trupp är. Så att det säger någonting om den fysiska statusen MFF har på sin trupp, och de pratar ju det om det också, säger Ola Toivonen också om det, han pratar om att han klarade den här Jonald Tomassons fysiska krav väldigt bra under sin första säsong, men att det inte gick riktigt lika bra under den andra säsongen. Han gick ju poänglös under, var det 7 raka matcher här innan han drog på sig den här skadan, och det var ett känsligt ämne för honom då, men nu lyfter han ju lite på locket för det också, vilket var rätt intressant, tycker jag. Men det finns väl en oro då över att när man kommer upp i ålder och blir 35-36, orkar man springa så mycket som Tomassons spelsystem faktiskt kräver. Jag tror det, när man sitter och tittar på MFF, så är det nog svårt att förstå det, hur mycket de liksom tar maxlöpningar Och just den här 5-sekundersregeln då, att de ska vinna tillbaka bollen direkt när de förlorar den. Det ställer ju enorma krav på spelarna.
Jag tänkte, för att det inte skulle bli alldeles för mycket slagsida orättvis här, så tänkte jag låta Max inleda nästa omgång.
Jag har ju sagt mina tre nu.
Ja, så du kör. Ja.
Ja, jag har ingen ytterligare take på Göteborg-matchen.
Nej, då är du.
Ja, jag har en till och sen har jag en reserv.
Max by default. Ja.
Är det jag
då? Ja, det är du.
Det är faktiskt en match jag inte kan prata så jättemycket om egentligen, men jag tror ändå den var väldigt viktig för Malmö FF och säsongen i Allsvenskan. Det är faktiskt den allsvenska premiären mot Hammarby. Som slutade 3-2 till Malmö, om ni inte kommer ihåg det, med tre danska mål av Søren Rieks, Anders Christiansen och Jonas Knudsen. Och jag tänker mer, jag kan inte säga att jag kommer ihåg detaljer i hur matchen var och hur Malmö uppträdde då. Men jag tror det var en väldigt viktig signal att Malmö kunde avgöra den matchen på i 94 minuten eller vad det var. När Jonas Knudsen får en jättekanon med vänstern som borrar sig in. Därför att det är aldrig bra att börja och tappa poäng mot ett förmodat topplag. Och dessutom då när man släpper in två mål på hemmaplan och allt det här. Liksom. Utan, Søren Rieks gör ett bra mål, Anders Christiansen sätter en straff, vilket också var en viktig liten kick på, med tanke på hur det har sett ut med straffar tidigare. Så jag tror att det var lite sådana ingredienser som var viktiga i den matchen.
Ja, och det är Jonas Knudsens sena seger, men det glömde vi förra veckan när vi pratade om just den saken.
Ja, den borde vi inte gjort, för det var snyggt.
Ja.
Jag vet inte om du kommer ihåg fler detaljer.
Det var så länge sedan.
Det är så länge sedan det här. Så att det, jag har sett om sekvenser då, men det någonstans är det ändå, jag tror det var en väldigt betydelsefull seger. Även om inte MFF gjorde en strålande.
Ja, och det är också, det säger mycket om MFFs säsong, det säger väl också väldigt mycket om hur fotbollen ser ut idag, men det känns ju som, nästan som ett annat lag som spelade den matchen. Alltså,
ja, det har gått en lång resa sen dess, ja. Det har hänt mycket spelmässigt och så.
Ja, och även liksom personellt har det hänt mycket. Det var Marco Johansson och Jonas Knudsen och Ola Toivonen och
ja, det är stora skillnader i uppställning. Sen, liksom, om vi tar off utanför Toton då, så en match jag tänkte på, men man kan inte kalla att den var bra kanske egentligen, men det är när Malmö slår Elfsborg borta och har 8 spelare skadade och allt är emot dem. Och, man lyckas liksom vinna den där kämpasegern som verkar nästan omöjlig.
Ja, precis. Ja, men där får man får ju skilja där på någonstans på viktig och bra match.
Ja.
Ja,
det är nästa precis. Lista kanske.
Jag tycker också det är viktigt att vi gör den distinktionen så att det inte kommer med några konstgräsmatcher här som på bra-listan. det är sällan man minns dem liksom för att spelet var så. Det kan ju vara väldigt underhållande och hända mycket, men det är liksom inte,
nej,
inte riktigt samma. Så, men vad drar man för slutsatser av allt detta då? Vad är det som behövs, eller vad är det som fungerar när MFF gör sina bästa insatser?
Jag tror det är hårt jobb och stenhårt fokus. Tror jag det handlar mycket om att få ihop helheten, för att det individuella kunnandet finns hos spelarna. Det är så pass högt, truppen är så pass skicklig. Men jag tycker de här matcherna vi har tagit exempel på är liksom när de här individuella färdigheterna blir till ett kollektiv, och det är när alla drar åt samma håll och liksom förstår de här, och nu återkommer vi till spelprinciper om vi får ta det som exempel, att man liksom, att man verkligen hänger sitt ego åt de här liksom, de här principerna som finns, och då blir det oftast bra, och då kan MFF nå upp till en nivå som inga andra svenska lag kan nå upp till.
Pressspel, intensitet och fart med passningsspelet skulle jag vilja säga är ju nycklar. Plus att nu stämmer inte det på alla matcherna, men det fokus som Fredrik pratar om också i försvarsspelet, inte minst mot Göteborg men även mot Rangers, är ju, alltså hade man haft det fokuset så hade man inte släppt in så mycket mål som man har gjort, kan man tycka. Sen vet jag inte, förenklad generalisering, men det är ju någonting med, de har gjort bra matcher även i övrigt, men minns ni 2015 när Djordic och vad hette han på kanten som är i Hammarby?
Rodic
hade någon sån där osannolik formtopp i Europaspelet på sommaren. Det är ju lite grann samma sak som hände här med Colak och Birmancevic, att två spelare hittar en nivå som är något alldeles utöver det vanliga. Och det, så är det ju, individuella insatser avgör ju ofta.
Ska vi då ta och hasta vidare här? Hasta kan man inte säga, vi har pratat ganska länge. Vi går vidare. Det väntar ju matcher framåt här för MFF, men de hänger lite grann ihop med det som precis har varit, eller det landslagsuppehåll som har varit, påverkar ju åtminstone en del av spelarna. Och eftersom det här är ditt din gren, Fredrik, så tänker jag att du får dra lite lärdomar av det här.
Ska jag bara, jag drar det snabbt nu, ja. Vi börjar ticka uppåt över en timme nu.
Får vi inte prata framåt?
Nu? Nej. Det är som orkar. Oskar Lewicki, Martin Olsson var uttagna i Sverige. Lewicki kvar på bänken båda matcherna, förlusterna mot Georgien och Spanien. Martin Olsson fick hoppa in i den ena. Ett kritiserat byte på slutet mot Spanien. Jag har lite svårt att förstå det faktiskt. Emil Kraft gick på knäna. Mm. Det var ju inte ett byte Jan Andersson gjorde med tanken här får jag in en spelare som kan avgöra mot Spanien. Ibland blir det konstigt, kritiken. Ja. Sen har vi Anel Ahmedhodžić och Adin Alic i Bosnien-Herzegovina. Jättetung kvalsamling för dem. Förlorar hemma mot Finland och missar VM i första matchen. Där spelar Anel från start och Adin Alic blir kvar på bänken i den matchen. Sen så förlorar de även den betydelselösa avslutningen mot Ukraina med 2-0. Alic fick hoppa in i den och Anel spelar från start. Colak blev inte uttagen i truppen. Han var med i truppen, men han fick inte plats i matchtruppen till Kroatiens båda matcher mot Malta och Ryssland. VM-platsen säkrade i alla fall. Sen Eller Rakip var uttagen till Nordmakedonien som säkrade en playoffplats till VM. Han fick dock lämna återbud på grund av en knäskada och var kvar i Malmö.
Ja.
Där ser man. Men det kan ju bli så faktiskt att Eller Rakip får möta Sverige i playoff till våren. Är det vår i mars?
Var fick du den uppgiften om knäskada ifrån?
Jag frågade honom.
Ja.
Jag var nere på stadion här igår och gick han förbi och frågade, är du skadad eller? Ja, knät. Så han svarade en sak, behöver inte vara alla gånger. Ja. Sergio Peña, Peru. Återigen målskytt för Peru som vann både mot Bolivia och Venezuela och kravlade sig upp på en kvalplats. Den som hamnar på som kommer, det är på femte plats i sydamerikanska kvalet får ju kvala vidare i något slags playoff där man kan få möta något annat lika ungefär likadant placerat lag från Asien eller om det är Nordamerika eller om det är Afrika. Det blottas senare vilka det blir man får möta då. Så det var en stor framgång för Peru som har inlett kvalet lite knackigt. Han är ju riktigt, riktigt viktig där.
Men det var ju det, precis detta du förutspådde, vill jag minnas.
Ja, visst. Så är det. Han byttes ut i båda matcherna dock, men det antar jag att göra med tröttigt.
Ja, men det är väl bra att man inte sliter för mycket på.
Det är ju matcher på hög höjd också. Ismael Diawara i Mali. Mali har säkrat de har säkrat en plats i playoff för att nå det afrikanska kvalet. Så de har 10 stycken kvalgrupper och alla vinnarna går vidare till playoff med 5 stycken matcher då som spelas i hemmabortamöten. Diawara spelade inte i den matchen som betydde någonting, men i den avslutande gruppspelsmatchen så fick han chansen att göra debut då, och så höll han nollan. Matchen spelades i Marocko. De var med 1-0 där. Och så vi tar U21 då, så är det ju inga spelare i MFFs trupp som är med där. Kan man tycka är lite uppseendeväckande ändå. Men Amin Sarr och David Edvardsson som är utlånade då, tillhör ju fortfarande MFF. Amin Sarr startade båda matcherna mot Bosnien och mot Irland. Och David Edvardsson fick hoppa in i båda två. Det var ju kul utveckling för honom. Han inledde ju med bara hjärnskakning, det var va? Mm. Och har ju sen gått till danska andra ligan till det här, Jammerbukt. Uttalas säkert inte riktigt så på danska. Men så gick det med dem. Och där fanns även, man kan väl nämna Vagic, Timpricha och Hussein Ali, ju tidigare MFF-spelare som spelade ju. Sen var Sebastian Anassi som spelade en av två matcher mot Finland i P20-landslaget också.
Med tanke på hur det ser ut i U21-landslaget kan man tycka att det borde finnas plats för honom i den truppen.
Det kan man absolut tycka. Och han var inte så att han var med förra samlingen i U21, har jag för mig i alla fall. Sen kan man väl bara nämna där återigen med Anel Ahmedhodzic att det känns olyckligt att det har blivit som det blivit med hans landslagsuttagning. Bosnien är inte en toppnation i Europa och de kommer alltid ha det svårt att nå mästerskapen. Det känns liksom. Och samtidigt sitter Sverige och har dunderkris i backlinjen inför det här mötet. Och Jan Andersson går ifrån sina principer och ringer Pontus Jansson för att försöka övertala honom och varit med. Det har han inte ens gjort med Zlatan liksom, när Zlatan inte hade tackat nej. Den här tycker jag framförallt ligger hos Svenska Fotbollförbundet. Man har inte legat på Anel tillräckligt hårt. Det är lätt att säga, men vi har kontaktat honom. Men hur gjordes det då? Hur såldes det in? Och Marcus Rosenberg då, som är Ahmedhodzics agent, har ju sagt att Bosnien sålde in landslaget på ett helt annat sätt än vad Sverige gjorde. Och jag vet inte riktigt hur många läropengar Sverige måste ha för att inse att man kan gå miste om talanger om man agerar släpphänt. Liksom. Ahmedhodzic har ju en jättelovande framtid. Kommer förmodligen spela ute i Europa i de stora ligorna i ett decennium framöver. Och det är liksom Sverige bara slarvat bort egentligen. Och detsamma kan jag nästan säga som Hadzika Donic som spelar bredvid Ahmedhodzic och är proffs i Ryssland. Han kunde ju också spela för Sverige. Mm.
Det känns inte som svensk fotboll förstår det här riktigt. Det är en tung jäkla skuta att vända i många sådana här frågor. Och man tar inte tillräckligt väl hand om spelare. Det är för mycket.
Det finns ju också en ny generation spelare som har där det kommer en eller två föräldrar kommer från andra länder och där man kan välja på ett helt annat sätt. Det känns kanske inte som att förbundet har hängt med i den utvecklingen, och det här är ju liksom inte, det är ju inget nytt, så har det varit länge, men det känns ändå som att man måste vara liksom varse att om vi inte ligger på här så kan vi förlora den här spelaren. Mm. Och Ahmedhodzic har ju varit med i U21, alltså i svenska ungdomslandslagen hela vägen upp till U21, och så bara sker det liksom. Istället så väljer Sverige att ta med Andreas Granqvist i en EM-trupp som någon slags god gubbe. Liksom. Alltså det pekar ju på, och jag vet att det är lite orättvist att göra den jämförelsen, men det säger ju samtidigt någonting om var man lägger vikten och tyngdpunkten när man tar ut en trupp. Liksom. Det om det.
Ja, bra sidospår ändå.
Ja, det finns för lite framtidstänk där, det är så bra.
Det känns ju som att de skulle kunna ha ett utbyte med, jag tänker till exempel engelska FA som jag har haft den situationen i 100 år, att spelare då har valt visserligen bara då andra brittiska landslag, men ändå, där måste ju finnas någon sorts lärdom att göra. Men det känns ju som att man tänker lite, ja, men om man är med och spelar i pojklandslagen och upp så är man liksom,
så är man säkrad,
så har man valt Sverige, då är man tacksam för det, så kör man på det. Men så fungerar det inte i världen.
Nej, man får hoppas att Antoni Elanga kan liksom tingas för A-landslaget. Att det missar honom också. Ja. Liksom.
Då så ska vi se. MFF har ju alltså framför sig närmast då Häcken på lördag i Allsvenskan och Zenit på tisdag i Champions League. Och ska det bli någonting med någonting i de här turneringarna, så börjar MFF vinna båda de matcherna.
Så är det ju. Men börjar med Häcken nu här, så blir det ju en lite tuff utmaning, för vi ska ju komma ihåg då att Sergio Peña är avstängd. Sören Rex är avstängd. Ardal Rakip är avstängd. Och stod och tittade på hela träningen igår och Anders Christiansen körde på egen hand. Och inte lika länge som övriga spelare. Och det var visserligen bara måndag, men frågan är liksom hur mycket man vågar chansa med honom mot Häcken när det kommer St. Petersburg och det kommer kanske andra avgörande allsvenska matcher. Så mittfältsmässigt kan det bli en tuff utmaning för MFF. Jag kan nämna också att Felix Begmo faktiskt är ute och tränar. Jag vet inte vilken grad han har varit det tidigare, men han körde också på egen hand. Men han är inte aktuell för spel i höst, vilket fall som helst. Också noterbart är, men vi vet inte varför, det var att Moisander inte tränade igen.
Nej.
Kan du lägga på sånt poddljud efter du.
men så det är klart att jag tycker att man får börja den ändringen just nu ändå, att Häckenmatchen är ju en utmaning hur man ska formera laget. Naturligtvis. Mm. Och det hänger ju mycket på, är AC med, vilket jag tvivlar på, då är det ju lite lättare. För Oskar Levick är ju hel och har varit iväg med landslag. Men ja.
Nej, det känns väl lämpligt då att man har ändå både Nanasi och Nalic som jag har visat ganska god form på sista tiden, så att man inte känner att man står helt.
Jag kan väl se framför mig, om vi inte har så spelar väl någon av de tre, eller de två i den offensiva rollen, för Birmancevic där vill ta Sören Rex position om vi uttrycker det så.
Så blir det nog, ja. Och Bonke kan man väl tänka sig startar ihop med Levicki.
Mm. Det är bara defensivt, ja. Mm.
Men Bonke, Levicki, Nalic är trots allt ett annat mitt fält än Anders Christiansen, Sergio Peña och Oskar Levicki. Det går inte att komma ifrån.
Mm. Men det känns ju ändå liksom, det är klart, nu har vi avstängningar och så med i bilden, men det måste ju ändå vara så att det är Häckenmatchen, antar jag, som är prio.
Ja, oja. Så är det.
Sen blir det ju, som jag ser det, en avgörande helg, för att Djurgården är ju den stora utmanaren till Malmö FF just nu. Nu har de Norrköping borta, och det är ju inte den lättaste bortamatchen, även om Norrköping har varit väldigt upp och ner. Så att, och Häcken för Malmö är ju inte heller en lätt match. Så att det kan ju förändra status igen i Allsvenskan, på antingen att MFF drar ifrån eller så är de förbisprungna. Det är en spännande helg, för det kan hända vad som helst.
Ja, de har väl liksom inte rosat marknaden på något sätt, Häcken, den här säsongen. Det har väl gått klart under förväntan. Kryssat ganska mycket, men de har liksom i vissa enskilda matcher liksom ryckt till och presterat jättebra resultat. Liksom slår IFK Norrköping hemma med 5-0 till exempel.
Men det är lite mer som det gamla Häcken på något sätt. De kunde ju göra så också.
Ja, det känns ju som det är ett lag som kan skapa mycket chanser och göra mål om de har en bra dag. Och då hänger det ju mycket på om Malmö får ihop backlinjen så att det verkligen fungerar nu. Man måste spela på Göteborgsnivån igen.
Mm. Men Makondele är inte med, va?
Nej, det är han inte nu. Däremot har de ju...
inte Kabir heller.
Däremot har de ju Patrik Wålemark som är allsvenskans, kanske poängmässigt, starkaste spelare just nu. Det är någonting att se upp med.
Nej, det var mer att Makondele var ju allsvenskans poängstarkaste spelare mot Malmö FF ofta, kändes det som.
Just det, ja.
Han hade tendens att blixtra till i de matcherna. Ja, hörni,
ska vi säga något?
Vi kanske ska säga också att Malmö FFs damlag har vunnit en serie.
Så är det.
Sen vi pratade senast.
De har avancerat till...
Det var en chock när jag fick höra att de hade vunnit.
Ja. Man kan ju bara...
Det trodde jag aldrig.
De har ju vunnit stort även i år, en enkel serieseger, men ändå lite tuffare detta året. Och nu kan jag tycka att nu börjar det bli lite utmaning för de här duktiga spelarna som har spelat på hög nivå när de börjar klättra upp till den igen. För hur mycket har de ändå tappat genom att spela i de lägre serierna? Så att nästa år blir en lite mer utmanande. En ingen stor utmaning, men lite mer utmanande i alla fall.
När, vilken serienivå anser du, Max, kommer att bli utmanande på riktigt?
Division 1 kommer att bli den stora utmaningen, tror jag. Mm. Av omständigheter. Det kan vara så att förändras en del i seriesystem och sånt här, och det kan påverka.
Mm. Mm. Då så.
Ska vi säga något om Sankt Petersburg?
Ja, men gjorde vi inte det? Ni sa att Häcken var mycket viktigare, så det var inte något att prata om sen. Nej, men visst kan vi göra det. Vi hoppar tillbaka. Ja, alltså där behöver MFF också vinna. Kommer de att göra det?
Nej, jag tror inte det. Men...
Nej, jag tror också att de får svårt att göra det. Jag tror också att de allsvenska matcherna blir sån urladdning nu, så att det liksom blir svårt att hitta motivationen. Även om man har liksom spelarna gärna säger det, så känns det kanske som att de inte riktigt, riktigt menar det. Och det är ju fullt naturligt liksom. Jag tror det handlar mycket om att hitta rätt känsla i stunden. Att verkligen när man går ut i planen. Där tror jag publiken har liksom någon sån enorm inverkan på att de ska hitta den rätta tändningen mot Zenit. Och det var ju för MFFs del då lite oroväckande att de faktiskt inte har sålt så himla mycket biljetter till den här Zenit-matchen. Delvis beroende på att, eller till stor del beroende på att UEFA och sponsorer har massa biljetter. De kan mycket väl släppas upp till allmänheten. Men jag menar, en vecka inför en Champions League-match i Malmö, alltså det spelas ju bara 3 på en säsong, så är det fortfarande 1000 biljetter kvar efter de som är ute till allmänheten. Det är ändå lite uppseendeväckande, tycker jag.
Tänker man tillbaka till 2014, så sålde ju allt slut i paket. Det fanns ju inte en möjlighet att köpa lösa biljetter.
Nej.
Så att det kan vara ett orostecken. Sen tror jag att det är ju lex Chelsea ändå här, att det är väldigt viktigt att spelarna går ut och gör en bra prestation mot Zenit och har det med sig in i den svåra bortamatchen i Kalmar. Det gäller att hålla ugnarna uppe här nu, det gäller att inte slappna av. Och där kan jag ju tycka fortfarande Häckenmatchen är ju lite farlig där också, eftersom det har varit ett uppehåll nu igen. Det blir en väldigt spännande vecka på många sätt och vis. Det är ju mycket sålda biljetter upp till Kalmar, för de som då är för att jinxa, de har ju konstaterat att MFF kan säkra guldet i Kalmar om Djurgården tappar poäng i helgen och Malmö vinner. Alternativt Djurgården tappar poäng nästa helg.
Mm.
För de spelar före Malmö.
Några timmar.
Bara för att avsluta Champions League-diskussionen, om man sänker kravribban här då, kommer MFF att göra mål i den här matchen?
Ja, men det tror jag nog.
Jag tror också det. Jag tror att de kommer
åt mål. Alltså, samstämmiga ni.
Ja, men precis. Ja. Ja, men de hade ändå lite målchanser mot Zenit borta. De skapade ändå lägen på Gazprom Arena. Skönt att få nämna deras namn så de får lite reklam. Det är min känsla. Men det är också bara en gissning.
Ja, det är i stort sett det vi håller på med. I alla fall när det handlar om sånt som inte har hänt. Ja.
Exakt.
Vi återkommer i nästa vecka. Tills dess så har detta varit avsnitt nummer 265 av MFF-podden, där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har haft sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand, och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss, hej hej!
Hej hej!
Hej.
Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket. Ingo firar 10 år av låga priser, och det ska firas ordentligt. Registrera dig i appen så att du inte missar allt det roliga. Ingo, kom längre för pengarna.